Det finns ju olika grekiska ord i Bibeln som uttrycker olika saker. Och när det handlar om att lära känna Gud så finns det ju två då. Det ena av det handlar om en relation. Att lära känna Gud genom, det står i Matteus 13 det här. Att för er har det blivit givet att lära känna himmelrikets hemlighet. Och det är ju en person. Det handlar om Jesus Kristus. Och tänk att det är inte alla givet. Alltså. Att få lära känna himmelrikets hemlighet. Att få lära känna Jesus. Det är inte alla givet. Vilken nåd. Att han har uppenbarat sig för oss. Och jag tror att han använder just det där ordet. För det handlar om. Alltså ginosko på grekiska. Det handlar om relation. Det används som kvinna, man i ett äktenskap. Alltså en djup relation när man delar livet med varandra. Men det handlar också om far och son. Alltså en relation med min familjerelation. Och jag kommer att tänka på då det Jesus säger. Du vet när lärjungarna har varit och fiska och misslyckas med allt. Då hade han gjort ordning lite bröd och tänt en eld där på stranden. Och sen så säger han just de där orden. Han har ju dött på ett kors för dem och legat i en grav men stod upp från de döda. Och vad längtar han efter? Jo, det första han säger, har ni något att äta, mina barn? Han längtar alltså efter relation. Han uppenbarar sig med en ny eld, kan man säga. Som han har tänt. Inte vilken eld som är. Det är ingen ohelig eld. Utan det är en helig eld. Och jag känner att idag har Herren tänt här. En helig eld. Och han frågar var och en av oss. Har ni något att äta? Och att äta i Bibeln. Det är en bild på att bli inspirerad. Av någonting. Och förra helgen predikade vi Munkedal. Då sa jag att från och med nu. Så kommer det att handla om. Att bli instruerad eller inspirerad. Och Jesus, han vill inspirera oss på insidan. För vi har i vår kropp så har vi som tror en ande, en kropp och en själ. Det tror inte psykologerna vi har, men det säger Bibeln att vi har. Och Gud, han vill tända en eld i våra hjärtan. Och det står i, jag tror det är i predikaren, det står att den elden, kärleken, kan inget utsläcka. Inte det vidaste vatten, står det, kan utsläcka kärleken. Visst är det fantastiskt? Alltså, kärleken, får vi inte agape kärleken från Gud, då har vi fel drivkraft. Och när den kommer, då är den så stark att vi till och med kan gå i döden om det så skulle vara. För då skulle han skruva på lågan. Och det står ju ändå, vi kan inte ens skryta med att ge vårt liv för Gud. Utan det ser han till, om det nu skulle vara, jag tror inte alla kallade att vara martyrer. Men skulle det vara så, så finns det kraft att få ifrån denna låga, ifrån himmelen. Och den här lågan, den brann så starkt i Jesu liv. Så en av fariserna, Nikodemus, han var och knackade på dörren hos Jesus och väckte den säkert för er. För Jesus, han kanske sov där och Nikodemus, han kom in där. Och han hade sett den där lågan att i Jesus bodde det någonting som var mycket, mycket, mycket större än vad vi håller på med här och tragglar med skrifterna. Har ni varit i Israel så ser ni hur man står och nickar och läser. Det är ganska jobbigt slut. Men här fanns det någonting som var liv och det var det som berörde Nikodemus. Och han säger att vi har ju sett, vi förstår här att du måste ha med Gud att göra. Han var berörd. Och Nikodemus, han visste vad det var egentligen. Eller Jesus, han visste vad Nikodemus egentligen var ute efter. Det var elden. Det var inte det att Jesus kunde skrifterna så bra. Utan att det var att det brann någonting i Jesu hjärta som han ville ha. Det var det handlade om. Så det här snacket om alla grejerna, va. Det var det han ville ha. Då säger ju Jesus att du måste bli född på nytt för att kunna se, för att kunna uppleva det jag har här inne. Det kan bli ditt också, Nikodemus. Men du måste bli född ifrån ovan. Du måste bli född ifrån ovan. Tack Jesus. Och idag kan du få anden tänd i ditt hjärta. Och har du redan blivit tänd så kan du bli ännu tändare. Vi behöver eld ifrån himlen. Vi behöver, för att det är så att brinner våra hjärtan, då kan vi tända annans, andras hjärtan. För det ser ni när Jesus gick ifrån, när han mötte Emmausvandrarna, ni vet. Då var de så bedrövade, för Emmaus, det betyder bedrövad. Alltså här såg det ut som det de höll på. Det var ju kört liksom. Nu gick de hem till sitt. Men då kommer Jesus och uppenbarar sig och talar om skriften. Och då säger de sen: var inte våra hjärtan brinnande när han utlogs? Det är skillnad när en farisé utlägger skriften och sen en med brinnande hjärtan gör det. Och Jesus, han vill att vi ska ha brinnande hjärtan, för då kan vi tända andras hjärtan. Och det var ju Paulus kallades egentligen, fast med andra ord. Han skulle ju öppna människors ögon så att de omvände sig från mörkret. Han skulle med andra ord tända eld i människors hjärtan. Han skulle visa vem Jesus var på grund av vad han hade gjort i hans liv. Men han fick lida också. Och det sa ju också Jesus: jag ska också visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Och varför skulle han lida? Jo, det ser vi sen i Korinthierbrevet när han talar om varför han måste lida. Jo, därför att då är kraften som starkast. Han visste det, att den där smala vägen Gud har valt åt mig, den ger liv i andra människor. För då är jag så liten i mig själv, så jag är helt beroende av honom som är uppstånden. Och då kan elden verka i mitt liv. Och jag tror det var så här att när Paulus besökte församlingarna, för det ser vi, jag tror i första hand inte var så mycket under och tecken, förstår ni, utan jag tror det var förvandlade liv. Människor satt, lyssnade och blev så överbevisade av den helige ande, så det var omvändelsemöten. Det var tårar, det var kärlek. Halleluja, det handlar om. Egentligen en överbevisande kraft. Och det är det som händer när det blir riktiga väckelser. När Gud besöker människor. Jag vet att var det inte i Smyrna, det var den där gråtväckelsen. När det började helt plötsligt. Och människor började be varandra om förlåtelse. Då kom elden. Och då sprider det sig runt. Vi kan inte göra något åt det. Det bara händer. Helt fantastiskt. Men jag vet vad jag tänkte på med Emmausvandrarna förut. Jo, jag tänkte så här. Jerusalem, det var ju då där, va. Men du vet, det finns ett andligt Jerusalem också. För Bibeln talar om det himmelska Jerusalem. Och nu kommer alltså konungen i Sion, var ju som tände hjärtat. Nu bör ni inte sörja över det Jerusalem. Nu finns det ett Jerusalem, ett Sion, och jag tänder helig eld i era hjärtan. Så ni behöver inte sörja att ni är utkastade, för nu finns det ett annat Sion. Är ni med? För de blev ju födda på nytt, kan man ju säga. Emmausvandrarna där. De blev födda på nytt. Och då står det så här i Galaterbrevet, att Galaterbrevet 4:26. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Han menar ju den heliga ande. Det är andens verk. Det är den helige ande. Gud bor där inne. Och så ska vi läsa psalm 87. Så ska vi... Det är fantastiska verser om Sion. Och om glädjekällor i Sion. Och då står det så här. Och det var det här som hände hemma hos vandrarna när de blev födda på nytt. Psalm 87, vers 5-7. Om Sion ska det sägas: var och en är född där, och han den högste håller det vid makt. När Herren upptecknar folken, alla folk alltså, då ska han räkna så här, att dessa är födda där, Sela. Under sång och dans ska man säga: alla mina källor har jag i dig. Det bor en kung i Sion. Han heter Jesus Kristus. Här ser vi alltså Sion, Jerusalem igen, som är vår andlige moder. Det är Guds verk i himlen. Det är den helige ande som kommer ner och verkar i ditt och mitt liv. Och här står det då att den högste håller det vid makt med ett annat ord. Den som han föder på nytt alltså, bygger han upp och görs passande och beskyddar. Här har du levande stenar. Gud föder oss på nytt till ett levande hopp, står. Vi blir levande stenar. Och de här levande stenarna har Gud tänkt att använda. Och det står att han gör oss passande. Han gör oss passande. Ni vet, vi har ju mycket skavanker och sen när vi blir nyfrälsta, det står ut och skrövlar och så här. Men sen har Gud en perfekt plan för att få den här stenen att passa med en annan sten som han har tänkt. Och då kan det liksom filas lite så här. Vi vet hur det där är, va? Särskilt när jag träffade 11 år efter smekmånaden, då visste man att Gud hade satt ihop oss för att vi skulle slipas tillsammans. Jag tycker han har gjort ett bra verk, ja. Det börjar gå lättare och lättare i relationen. Vi tyckte ju inte så där alldeles lika om saker och ting. Men så är det ju församlingen också. Så äktenskapet är en bild på församlingen. Och det är det ju med rätta. För vi tycker ju inte lika er heller. Men vi älskar varann, hoppas jag. Och så länge kärleken finns, så finns formbarheten. Har du tänkt på det? När elden brinner finns formbarheten. Därför kan man träffa någon som inte har exakt, jag menar nu, frälsande teologi. Men man känner att det är inget att bråka om, jag älskar den då. Det är skillnad där. Att man har byggt sitt liv på Jesus. Då kan man ha lite olika grejer och så här. Men man känner att han har ett rätt hjärta och därför älskar jag honom. Man känner det. Och Gud, han håller på att föra ihop folk från alla sammanhang. Det märker jag då. Halleluja. Men det är det handlar om. Har du hjärtat? Har du elden? Så blir det något tillsammans. Och det står här att alla som är födda där är uppskrivna i en bok. Står det i alla Jerusalem. Och då står det ju Daniels boken när Herren kommer upp. Dessa är födda där, står det. Herren ska räkna så. Det står det uppskrivet. Du, om du är född på nytt, du är uppskriven i himlen. Och det står i Daniel 7 att när Herren kommer tillbaka sätter han sig ner och böcker öppnas. Böcker öppnas. Och står vi då med i den här boken, då har vi evigt liv. Hur vet jag att jag står i den här boken? Jo, därför att här inne så får du frälsningsvisshet. Du kan känna, uppleva en överbevisning här inne att du tillhör Jesus Kristus. Och sen så står det då, när man har fått sitt namn i livets bok, då blir man ju så glad. Så jag gick ju och städade till och med och sjöng. Det är liksom inte likt mig. Men i alla fall så står det ju där att alla källor har jag i dig. Alla källor. Allt vad jag är. All min inspiration, all min glädje, all min vishet, alla mina tankar, allt vad jag är, har jag och är jag i honom. Halleluja, för det är från honom det kommer alltihopa i mitt liv. Åh Jesus, och folket på Sion, ni vet, de är så beroende av Herren. De är så beroende av Herren. Jag föddes av min jordiska mor 1958, men 1989 föddes jag av min himmelska moder, den helige ande, Guds rike. Och Jesus, han säger ju att den här källan, det ska bli, det här vattenflödet ska bli en källa som pålar upp i ditt innersta med evigt liv. Med evigt liv. Och det är faktiskt viktigt att du och jag gläder oss åt att vi är barn mer än vad vi gör. Det är väldigt viktigt att du är älskad för din egen skull. Och det är precis vad Jesus tar upp i Lukas 10. Ni vet, man hade fått blivit utsänd och göra gärningar här. Och det står att, se, jag har gett er makt, Lukas 10:19 står det, att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den helige ande och sa, jag prisar dig far, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, fader, detta är din goda vilja. Och då kan man ju undra vad det är han har dolt. Och när jag förberedde den här predikan så var det en sång som hela tiden kom. Ni vet hur det kan vara. Den här sången vet inte jag när jag sjöng sist. Alltså. Det är några år sedan tror jag i alla fall. Något år sedan är det säkert. Men ni vet, det ringer. Det brukar ju vara så här också. Här man får en sång, va, säger man, när man leder mötet. Och jag vill läsa hela sången. Det är 246 i segertonen. Var med och läs. Ska vi ha lite högläsning? För det här är så profetiskt starkt alltså. Jesus jublar över vattenflödet, källan, som alltså flödade i honom. Men det var dolt. Det är dolt. Här är en källa rinner. Säll den henne finner. Hon är djup och klar. Gömd men uppenbar. Andens törst hon släcker. Och i hjärtat väcker frid och stilla ro, kärlek, hopp och tro. Ja, ut i dess flöden gives bot mot döden. I dess friska flod blir min vilja god. Du Guds kärlekskälla, du skall evigt välla. Evigt hälsosam skall din flod gå fram. Detta menar Jesus är dolt för världens visa. Alltså de som läser den här boken för att få ut någonting för egen vinning, kan jag säga. Där är det stängt. Men för de som är som barn, har ni något att äta, mina barn? Där är det serverat på stranden en nytänd eld och inspiration och kraft. Att kunna äta, få nytt mod, få ny vision kan vi kalla det. Men det är ingen vision kanske som att göra massa saker, utan det är att se Jesus på nytt. Se Jesus på ett nytt sätt. Och jag tror att i den här tiden vi lever i, strax innan ni vet vad som händer alltså. I Egypten och överallt drar hästarna fram eller stormarna blåser, vilket ni vill säga. Men alldeles innan breven i uppenbarelseboken så uppenbaras Jesus på ett mäktigt sätt. Har ni tänkt på det? Han står där och strålar. Alltså vilken syn. Och gode Gud att få se en sån härlighet. Och ja, då blir man ganska ödmjuk skulle jag tro. Och vi behöver det. För ju, alltså när vi sjunker ner för hans fötter och ser honom som han är, då blir också du förvandlad till den han har tänkt att du ska bli. Det är så. Det står i Johannesbrevet att när vi får se honom som han är, då blir vi också förvandlade till det Gud har tänkt att vi ska bli. Alltså när jag blev frälst, då var det nästan alltså i linje med Abraham. Jag kom till tro och kommer till Linnéhuset. Och då säger Herren så här att, mitt älskade barn, du ska få se mig precis som jag är. Jag har redan bestämt om dig vad du ska bli. Och det har han om dig också. Så det är ingen hemlighet för mig. Han har bestämt om dig vad du ska bli. Och det var det samtalet han hade med Petrus egentligen handlade om. Vem säger ni att jag är? Och Petrus får en uppenbarelse från himlen. Du är Messias, den levande Gudens son. Och i det ljuset säger Jesus åt Petrus. Du är Petrus, eller rättare sagt, du ska bli Petrus. Den här stenen i Sion, ni vet, som skulle slipas först. Och sättas in i ett sammanhang. Och det är du också. Du kanske känner dig som en riktigt oslipad klippa. Men Herren, han har planer för ditt liv. Han är mäktig att förvandla dig. Och jag ska säga dig att jag har suttit i tårar många gånger och tittat på mig själv. Och det är det vi många gånger gör. Vi tittar på oss själva. Vi är sådana vi människor, för köttet sitter så hårt. Så att Gud är tvungen att ta tag med ibland med hårdhandskarna för att få oss att öppna våra ögon så vi förstår det. Men ofta sitter vi och tittar på oss själva och tycker vi är totalt odugliga. Och sen så sjunker vi ner istället för att blicka på honom. Och förstå att så får vi se dig Jesus. Får vi se dig Jesus. Du är den enda som kan förvandla mitt liv. Du är den enda som kan föra fram allt som han har tänkt i ditt liv. Alltså det Jesus sa då i Linnéhuset, det trodde jag det går aldrig. Jo, det gör det. Halleluja. Om du följer honom. Om du går med honom. Om du är beredd att lida med honom. Om du är beredd att gråta med honom. Om du är beredd att skratta med honom. Vid både högt och lågt. Så ska du få se. Att genom den här smala passagen. Halleluja, så kommer din gåva att blomma fram. Och du får vara med och beröra människor. Det enda det handlar om i Guds rike är att beröra andra människor. Han har en perfekt plan med ditt liv för att du ska komma ut på andra sidan och kunna beröra människor. Tack Jesus. Halleluja. Ja, gläder du ofruktsamma, säger Herren. Halleluja, det står i Jesaja 54. Den ofruktsamma räknas ju på den här tiden som en ren förbannelse, alltså i judarnas ögon. Alltså du kan inte föda barn, du måste ju vara Gud som har förbannat dig. Och så kan vi känna. Vi får ingen frukt och vi tycker det vi gör, det liksom händer ingenting, va. Men det, och då säger Herren, men det beror ju inte på liksom resultatet, utan det beror ju på din relation med mig. Alltså partnerskapet. Och gång på gång så vet jag i alla fall, det här är min svaghet. Jag glider ut i det här prestations, ni vet va. Och tycker att det borde ju hända mer och så här. Men så talar Herren och säger att det där med barnaskapet är viktigare. Och det är i våra liv. För det är ifrån barnaskapets flöden som allt andra fungerar. Då känner man hur allt fungerar. Halleluja, då kan man få en predikan, du vet. Genom att bara öppna sig ibland för flödet. Jo, man kan känna faktiskt hur Gud kommer med levande ord. Och förvandlar vårt innersta så att det bara flödar så här. Och så vill han att vi ska fungera. Och den här hemligheten då med källan i ditt innersta, den står också uppenbarat på ett annat sätt. Vi går till Lukas 41. Vi ska faktiskt, jag brukar inte läsa så mycket om Maria, men vi ska göra det nu. Lukas 1:46. Hon var ju en vanlig troende som du och jag, fast hon fick ju leva i en särskild tid när Messias skulle födas då. Lukas 1:46-47. Det är det här som är en hemlighet, det som uppenbaras här. Då sa Maria: min själ prisar Herren. Det står i presens. Det står i nutid alltså. Nu prisar jag Herren. Och så står vers 47 i dåtid: därför att min ande har glatt sig i Gud, ska det stå i grundtexten där. Fattar ni? Det börjar i den heliga ande, precis som Jesus säger här i Lukas 10. Då jublade Jesus i den heliga ande och sa: min ande har först blivit berörd av Guds helige ande. Sen kommer själen. Din själ, din vilja, ditt förstånd, Allt vad det är, det påverkas ifrån himlen, ifrån din helige ande, från anden. Det är sant. Och det är det här, härifrån kommer profetian. Det är ju Gud som kommer i anden, han som vet allt. Och sen får man ut genom själen bära fram. Därför är det ju alltid själ med. Och är man tillräckligt tränad och har varit med, då kommer ju till slut den här profetian att bli mer och mer, så att säga, oblandad, va? Så jag vill göra ett puff för att, känner du här att du har ett budskap, så var inte rädd. Dröm eller syn eller något, det kan betyda jättemycket för en annan människa. Så här och så här drömde jag i natt. Men jag förstod inte det här. Förstår du det här, Josef? Då kan det vara mitt i prick i ditt liv till exempel. Så är det. Men att uppleva det i anden först, det är det som är hemligheten. Och det var det de skulle göra. Ni ska få lära känna himmelrikets hemlighet. Jag ska bara uppenbara mitt ord för er i den heliga ande. Och då ska ni få se på grejer. Då kommer ni att bli så förvandlade som ni hoppar fram. Jesus. Nu ska jag citera Sven Reich, men jag gillar att lyssna på honom. Han säger så här. Människan är konstruerad så att hon ska bli inspirerad och hänförd över Guds egen person. Kunskapens trä gjorde att människan började drivas och hänföras av sin egen prestation och makt. Människan är i sig själv totalt oförmögen att se att detta skulle vara något ont. Men Gud och Bibeln kallar faktiskt det här för något ont. Och sen kommer det något jätteintressant. En människa som drivs av ambition och maktlystnad och inte av tacksamheten över Guds person. Hon drivs av både morot och piska på en gång. Hon drivs av att försöka uppnå sitt eget uppsatta mål samtidigt som piskan ständigt slås över henne med en fruktan att misslyckas. Då är det bäst att vänta på Gud, eller hur? Käre Jesus. Och Paulus, vet ni, han tar upp detta. Och Bibeln säger att lever du på detta sätt så kommer du att misslyckas. För det står han fångar deras vishet, det visar i deras klokskap och de kommer att komma på skam. Nu står det så här i andra Korinthierbrevet 3, ska vi läsa. Andra Korinthierbrevet 4 tar vi först. Andra Korinthierbrevet 4, 1. Det är uppenbaraste lite av detta. Då säger Paulus så här. Därför att vi har genom Guds barmhärtighet denna tjänst, så tappar vi inte modet. Vad menar han för tjänst? Jo, kommer ni ihåg vad Reichman sa nu? Sen går du till vers 18 först. Vi ska läsa, det här är som en hamburgare, ser ni? 4:1 ligger emellan 3:18 och 4:2. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet. Vi alla som har gjort oss av med den här ambitionen att bli något. Vi skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi får alltså se in i Guds rikes hemlighet. Vi ser Jesus. Och vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Anden, det var ju det nya Jerusalem, eller hur? Sion. Ja, du formas till att passa i Guds församling. På den plats han har tänkt för ditt liv. Menas det? Eller hur? Och så läser vi då hamburgaren då. Vers 2, 4, 2. Och då talar han om samma sak. Vi har avsagt oss allt hemligt. och skamligt. Och vi använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen. Och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Kommer ni ihåg vad Paulus säger att han har för vapen? Jo, han säger att våra vapen, de är mäktiga inför Gud att bryta ner tankebyggnader som står i vägen för kunskapen om Gud. Det är det han menar här. Jag har lagt av täckelsen så jag kan stråla till andra människor med samma härlighet som Jesus lyser upp i mitt hjärta. Så därför har jag fått en profetisk anda. Det är det han menar. Så han kan tala rätt in i människors liv. Halleluja. Och vad händer då? Jo, då brakar våra fästen ner. Och vi blir fria. Förvandlade människor och kan bli det Gud har tänkt. Men för det första så handlar det om barnaskap. Vi känner oss så små, det ska vi vara. Tack Jesus. Och sen fick jag en annan bild till mig. Saulus skulle ju vänta vid Gilgal. Och det var vid Gilgal man omskar Israels barn när man skulle in i löfteslandet, eller hur? När Saul såg att folket lämnade honom, då tog han någonting från Gud. Och använde för egen räkning. Han måste ha tänt en eld. För han offrade. Han skulle ha väntat på Gud. I det här fallet Samuel. Och då skulle han ha kommit dit. Och Gud skulle antagligen ha tänt elden från himlen. Det är en bild på det. Vad händer Saul sen? Jo, han råkar ut för det här som Reichman talar om. Eller hur? Han får en ambition men samtidigt så drivs han av en modlust ande. Han blir fruktan. Alltså samtidigt som han drivs mot sina mål så kommer en ond ande från Herren över honom. För då börjar vi förstå vad det handlar om. Samtidigt som vi vill gå vår egen väg så att säga i Jesu namn så kan man bli drabbad av ett betryck över sitt liv. Och sen har du Gilgal då, men man skulle gå in i landet. Ser ni liksom motpolerna? Mm. När man skulle gå in i landet då hade man ju följt anden. Och man hade rensat sig från Egypten. Man kan säga att Saul gick in i Egypten igen. Men nu skulle ju Israels barn gå in i landet. Och nu omskars man. Och det är en bild på att hjärtat tänds. Man blir av med något till Gud istället. Ögonen öppnas och ni vet när Josua är vid Jeriko, vad får han se? Jo, han får skåda Gud. Josua, nu ska du få se på segrar här som ni aldrig har sett förr. Men nu måste du göra som jag säger och det är viktigt att du gör som anden säger. Det var ju helt idiotiskt. Ja, det är talet om korset. Talet om korset är en dårskap. Men följer du talet om korset som anden uppenbarar, då ska du få se på segrar som du aldrig har sett förr. Man skulle gå 6 varv var det va? Och sen skulle man gå 7 varv och så skulle man blåsa i bansun. Vilka vapen! Men det var ju det att Gud hade gett ett löfte. Det var ju det som var själva grejen. Om ni gör så här så ska jag. Och Gud han har sagt åt oss att be så ska jag. Och ibland då håller han tillbaka de här bönesvaren för oss. Det gör han. Och det gör han tror jag av en orsak. Barnaskapets ande. Jag tror det är nyckeln till bönesvar. Att inte vi pressar bönen att Gud ska göra massa saker. Utan att det får hela tiden vara det här barnaskapets ande. Som driver oss framåt. Halleluja, vilken annan relation det blir. Och där ska jag säga er, där kämpar jag med också. Man vill det ska hända saker. Istället för det där barnaskaps. sjunka ner i fars armar och känna att han har kontrollen. Då behöver man definitivt inte gapa så högt kanske. Även om det är härligt ibland när man kommer i anden, då brukar jag också gapa högt. Vi kan be lite olika. Och ni vet, när de skulle gå in i landet då, så står det ju det att det var ju bara en förebild på samma sak i Nya Testamentet. För det står så här i Hebreerbrevet 4. Så står det så, därför bestämmer han på nytt en dag som man kallar en dag. När han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt. Idag om ni hör hans röst. Idag om ni inspireras era hjärtan av den helige ande. Så förhärda inte hjärtat, för det var ju det Saul gjorde. Vad gör du vid Gilgal? Tar du något från Gud? Eller lämnar du något från Gud? Eller till Gud? Det är skillnad. Det är två vägar. Och de här två vägarna, älskade vänner, är det vad Bibeln talar om i Matteus 24. De laglösas väg. Det är detta. Du tar något ifrån Gud. Och du använder det för din egen räkning. Och det var ju precis vad Judas gjorde. Han snodde ju någon krona till sin egen fördel ur Jesu börs, va? Det är en bild, och han kallas ju också i andra test 2 mycket riktigt för den laglöse. För den laglöse, han tar Guds ord och sen använder han det för sin egen räknings skull. Så står det här då. Den som har kommit in i hans vila, i landet alltså. Han får vila sig från sina gärningar. Från sina ansträngningar att jaga ett mål och ha denna piskan över sig hela tiden. Halleluja. När du kommer in i landet, då är det berätt åt dig vad du ska göra.
Amen.
Och här ser du ju de där drivkrafterna tydligt. Anden och köttet. För ett tag sedan nu fick jag en... 6 månader sedan nu. Det är spännande det här. Vi håller ju på att spela in på sidan Sven Reichmans själavårdsundervisning. Och det här är väldigt intressant. En kantor har mejlat som gör musik. Och en, han är nu arbetslös. Eller nej, han är snart pensionär. Så han jobbar med sån här. Så han är proffs på det här. Den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Så jag har lagt ut program nummer 1 på sidan nu. Det är fantastisk undervisning om själavård alltså. Och då när jag satt och då kom jag på att för 6 månader sedan så hade jag en dröm om Sven Reichmann. Och tänkte, vet du, drömmen var så barnslig. Så att jag trodde det här är ju jag som hittar på. Men den är profetisk och jag vill tala om den för dig. Den står på sidan och ni kan läsa det om ni vill. Det var nämligen så här att Sven Reichmann var klädd i gamla kläder från kanske 50-talet. Kritvikt skjorta men ändå gammalmodigt, om ni tänker. Sen hade han en gammal penna som pappa hade brukat ha när han löste korsord här i bröstfickan. Och jag får en upplevelse att tåget ska gå när som helst. Sven Reichmann, han tittar ut genom fönstret för han ska ringa till sin mamma, säger han. Och jag får se ett höghus som var hur högt som helst. Vitt höghus, hur högt som helst. Han tar fram en mobiltelefon, modell äldre, typ så här stor eller något. Och ringer på. Och mamman svarar, hon bor högst upp i det här höghuset. Och jag tittar in och det var gammaldags överallt. Hon hade en gammal bakelittelefon som hon talade igenom. Till Sven Reichmann. Elvor och jag är med bara som åskådare i den här kupén, om ni tänker er. Rätt vad det är så kommer det en man in. Allt utvändigt på den mannen är helt perfekt. Guldmanschettknappar. Kostym av senaste snitt. Skjorta som är helt perfekt. Slips, diamantnål eller sån här slipsnål. Tänderna kritvita, vet sådana här färgade och alltså inte en hårlock fel. Alltså det var som fullständig kontrast mellan de här personerna. Först såg jag inte vem det var. Men sen titta, eller lät Gud liksom blicken uppåt. Jag får se att det är Tony Blair som står där. Och då säger Tony Blair en sak till Sven Reichman. Som jag tror är profetiskt. Ni ska få se snart, tror jag. Nu när det blir konferenser här i fortsättningen så är det jag som talar. Kommer ni ihåg vad vi sa förut om Jerusalem där ovan som är vår moder? Och Tony Blair, vet ni, han har ju Faith Foundation. Han gaggar ihop alla religioner tillsammans med en som är väldigt populär i pingströrelsen som heter Rick Warren. De är samma lära ungefär. Två gånger förut har Gud visat att det handlar om ett tåg som snart ska gå. Som har Pelle Hörnmark i Linköping, och då säger han så här. I våra nya vision i pingströrelsen så är de stora församlingarna locket och de små vagnarna. Intressant, va? Han följer Rick Warrens recept, och Rick Warren och Tony Blair är samma skrot och korn. Jag vill bara säga det här profetiskt. Och här, om det är någon som vill läsa sen, så kan han få läsa det här. Jag tror att detta kommer att handla om det stora avfallet. Det kommer att handla om att göra gärningar. Det kommer att handla om att göra gärningar. Så det Gud varnade för, det var andens barn och köttets barn. Och jag upplevde när jag såg detta utspelas, detta samtal i kupén, att tåget går. Ni vet, nu ska man ut och knacka dörr och göra goda gärningar i samhällena. Inget fel på det, men när det inte kommer, det inte från elden och den helige ande, så är det ont. Det är inte gott, det är ont. Och det är det vi inte människor kan förstå. Och sa inte Bibeln så här att när den här ändetiden avfallet kommer, så kommer det att komma så listigt. Så till och med de utvalda riskerar att gå fel. Det här är ett profetiskt budskap. Jag lämnar det för prövning. Är det rätt kommer det att visa sig. Är det fel? Lämna. Tack Jesus.